Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej alla lyssnare! Dagens avsnitt handlar om det som brukar kallas människans natur. Många ryggar tillbaka när det talas om det naturliga, eftersom det för tankarna till rasbiologi och förtryck av marginaliserade grupper. Och inom samhällsvetenskaplig forskning är det vanligt att framhålla att människan istället är en produkt av sin miljö. Dagens gäst argumenterar däremot för att det finns en mänsklig natur som vi är tvungna att förhålla oss till. Han heter Fredrik Svenaeus och är filosof och professor vid Södertörns högskola. Med utgångspunkt i hans bok Det naturliga samtalar vi om queer-teori, transhumanism och det digitala livet. Queer-teorin menar att kön främst är en social konstruktion och transhumanismen strävar efter att göra våra kroppar till odödliga maskiner. Enligt Svenaeus har tänkare inom dessa fält felaktigt bortsett från vår natur. Dessutom menar han att det naturliga, snarare än att vara en fråga för forskning, har blivit politisk. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Dagens ämne och gäst kommer från ett tips från en lyssnare. Så stort tack till dig, Jonathan Almfjord, för det här intressanta ämnet. Nu kör vi igång. Välkommen Fredrik Svenaeus till min podd.
Tack.
Din bok är ju en lovsång till det naturliga. Du menar ju att det finns någonting som är människans natur.
Ja, man kan, lovsång kanske är att ta i, men jag insisterar på att som människor så är vi kroppsliga väsen och vår kropp är otroligt viktig för oss i våra olika typer av försök att leva liksom goda liv på olika sätt och veta vilka vi är. Så att jag menar, kroppen finns där, den är ingenting man kan komma undan, och biologin finns där, den är inte heller någonting man kan komma undan.
Men låt oss då prata om definitionerna av, så att lyssnaren hänger med på vad det naturliga är i ditt sammanhang. Så du har ju fem grundläggande definitioner kan man säga. Vill du kort bara gå igenom så att vi förstår vad det naturliga är?
Ja, det är ju lite snårigt, men jag försöker ta det så att vi tar det mest basala först då, så att säga. Jag kanske ska säga också att som bakgrund till hela när jag skrev boken, att jag var liksom intresserad av att närma mig det här begreppet om det naturliga och vad som är naturligt för människan, ska jag säga. Jag pratar om det naturliga för människan. Man kan ju prata om det naturliga i meningen av hela naturen, alltså även en massa andra varelser än människan, men jag är främst intresserad av mänskliga tillstånd. Och jag tyckte då att det är liksom slående att vi har en sån ambivalent förhållande till det naturliga. Å ena sidan så är vi liksom extremt skeptiska mot det här begreppet det naturliga. Och det handlar om en viss forskningstradition där den här queer-teorin hör hemma, men som är mycket bredare än så. Där man liksom har pekat på hur det här begreppet har liksom missbrukats genom hela historien. Det har liksom använts för att utdefiniera och på olika sätt behärska individer som kvinnor till exempel förut, som i kraft av det naturliga då, till exempel skulle inte kunna arbeta som män när de var tvungna att vara i hemmet, eller homosexuella som såg som onaturliga. Alltså det finns ett stort missbruk av det här begreppet det naturliga, och det mest flagranta exemplet är väl liksom rasbiologin och nazismen och sen även liksom steriliseringarna som fanns i det svenska folkhemmet och sådär. Så på basis av det så finns det närmast liksom en allergi mot det här begreppet det naturliga i en ganska bred krets av humanistiska samhällsvetenskapliga forskare. Men å andra sidan så tror jag att det naturliga för väldigt många människor, kanske främst utanför forskningsvärlden, har en väldigt positiv klang. Alltså, vi ska leva naturligt, vi ska leva i samklang med naturen. Vi är liksom besatta av hälsa och diet och yoga och allt det här. Och där kommer det naturliga in som något positivt.
Och vi pratar också, man ska lyssna på sin kropp.
Man ska lyssna på sin kropp, precis.
Ja, det finns där plötsligt att man är i kontakt med det naturliga.
Ja. Så jag tänkte, hur kan det vara så? Hur kan det vara så att vi har en sån ambivalent koppling till det här begreppet? Här måste det finnas utrymme för lite grann av begreppsutredning. Det verkar som att någonting är naturligt kan betyda en massa olika saker. Och vilka av dem sätten att prata om det naturliga är liksom vederhäftiga sätt att prata om det naturliga, och vilka är snarare fusk och bedrägerier, du förstår vad jag menar. Mm. Och då, om man ska säga då olika betydelser av det naturliga, så är ju en väldigt viktig betydelse, det är ju att, och den fanns väl innan vetenskapen fanns, men då var det som man liksom betecknade som en naturlig ordning snarare än någonting som handlade om Gud eller något sånt. Men om vi tänker oss 1900-talet och fram, så har det naturliga kommit att betyda helt enkelt det som kan förklaras av den biologiska och den medicinska vetenskapen. Det är liksom därifrån vi kan hämta kunskap om det naturliga. Och det är ju en viktig betydelse av det naturliga. Och för att komplicera det hela här då, så kan man säga att det finns ett annat begrepp som ofta används synonymt med det naturliga i många sammanhang, nämligen begreppet normal eller normalitet. Och när vi pratar om hälsa och sjukdom till exempel, så pratar vi ofta om vad som är normalt och inte är normalt. Och där kan ju naturligt då, i det här till exempel homosexualitetsexemplet som jag sa förut, så kan det handla om att när man vill utdefiniera någonting som onaturligt, så säger man att det är onormalt och menar därmed att det skulle vara något sjukt. Mm. Och det var ju det man gjorde med homosexualitet ända fram till slutet av 1970-talet också i Sverige, att man liksom hade med det i de psykiatriska sjukdomsmanualerna, vilket är ju ingen nu som på något sätt skulle förklara, och allra minst jag skulle säga i min bok. Liksom. Det där är en annan viktig då, att vad som är normalt och vad som inte är normalt, och det är också kopplat till den medicinska vetenskapen. Så det är liksom två viktiga aspekter av det här begreppet, det naturliga. Men det finns också en annan aspekt av det naturliga. Man kan säga att det här med medicinska vetenskapen och biologin, det handlar om hur man betraktar kroppen utifrån. Man gör olika typer av undersökningar av kroppen, hur kroppen fungerar och så. Men kroppen och kroppsligheten är ju också en slags upplevd dimension. Vi är alla kroppsliga väsen, vi är kroppsliga varelser. Och det känns också på ett speciellt sätt att vara en viss individ. Det känns på ett speciellt sätt att vara Fredrik och sitta här just nu till exempel. Och det är ju i högsta grad en kroppslig erfarenhet, skulle jag säga. Jag kanske inte koncentrerar mig på det och tänker på det. Men jag kan ju känna i bröstet eller benen eller i kroppen överhuvudtaget hur det är att sitta här just nu. Vi har massor av känslor, och de känslorna gör att vi har på olika sätt kontakt med vår kropp. Och även i den dimensionen, och det är kanske ett mer kontroversiellt påstående i boken då, så hävdar jag att det finns någonting som är naturligt. Det finns liksom en dimension av hur det känns att finnas till, som handlar om att vissa saker känns naturliga för mig och andra känns inte naturliga för mig. Och de har bland annat att göra då till exempel med vilket kön man är av, eller olika typer av sexuella läggningar som man kan ha. Det där kan man också prata om liksom en naturlighetskomponent som är en levd erfarenhet. Och det där är väl betydligt mer kontroversiellt, skulle jag vilja säga. Alltså, där finns det många som skulle säga att nej, någon sån naturlighet finns det inte. Det där handlar bara om vad kulturen har liksom programmerat in i oss på olika sätt.
Precis, för nu tar du upp något väldigt viktigt, för ja. Det är ju essensen av det här politiserandet som vi pratade om tidigare, att man, många, jag tolkar det som att väldigt många samhällsdebattörer upprörs ju lite av det du säger här nu, det är att det finns något fördömande i att påstå det här, att man, våran sexualitet och vår könsidentitet är bara någonting som kommer utifrån från samhället, och därför blir det väldigt problematiskt att prata om det som att det skulle kunna vara någonting som kom inifrån.
Ja. Vilket är på sätt och vis ett ganska häpnadsväckande påstående, i och med att dels utifrån vad man vet rent biologiskt om hur man får ett visst kön, alltså genetisk kunskap, all kunskap om hur hjärnan och kroppen fungerar, och också om olika former av sexuell läggning, att de inte skulle ha någon som helst liksom biologisk koppling, verkar också vara ett ganska, jag skulle säga att det är ganska extremt påstående, men det är rätt mainstream i ganska många kretsar i Sverige.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men låt oss då börja på det första ämnet här som är queer-teorin och det här med kön. Vad är kön? Du kritiserar ju queer-teorin och jag tänker att det är viktigt för lyssnarna här ändå att få en liten, en liten kortare djupdykning i vad påstår queer-teorin?
Queer-teorin påstår att kön, alltså vilket kön man tillhör, och sexualitet, alltså vilka typer av sexuella preferenser eller liksom lustar man har, är helt och hållet en social konstruktion. Alltså det är någonting som beror på det samhället som man föds in i och hur man på olika sätt liksom leds in i olika sätt att tala om och känna om det här med kön och sexualitet. Och för dem är det ju kopplat till språket, men det är också kopplat till olika former av politiskt förtryck. Och man pratar ju ofta om en struktur, alltså om en patriarkal struktur, en heteronormativ struktur. Som helt enkelt är en slags förtryckande struktur som alla tvingas inrätta sig i. Och de som då inte inrättar sig i den, det är ju just de då som queer-teoretikerna menar att man liksom använder sig av det här begreppet inte naturlig eller onaturlig eller onormal för att liksom på olika sätt tvinga in dem i normen. Det är så. Alltså, teoritraditionen går väl tillbaka, ska man säga, till 1960-talet. Alltså till det som man brukar kalla för poststrukturalistisk filosofi. En väldigt inflytelserik tänkare här är en tänkare som heter Michel Foucault, som du säkert har hört talas om.
Han var ju liksom den främsta personen på hela min utbildning. Och hans böcker gick ju igenom egentligen hela socionomprogrammet. Där han presenterade de här idéerna. Att det är olika personer med makt som vid olika tillfällen, med olika epoker har formulerat texter och så vidare som har gjort att andra har exkluderats. Och att det inte finns något naturligt i det, utan det är en struktur.
Och han har många viktiga poänger. Jag har läst nästan alla hans böcker och jag har skrivit om dem också. Det är inte alls det att jag vill säga att det inte finns någon maktutövning i samhället eller att homosexuella eller transsexuella inte har varit förtryckta. Det har de varit i allra högsta grad.
Och är fortfarande,
kanske till och med i Sverige, men framförallt på ganska många andra ställen så att säga. Så att visst, det är inte så att det förtrycket inte existerar. Men att mot bakgrund av det hävda att det inte skulle finnas någon biologisk komponent i om man är så att säga man eller kvinna eller om man är heterosexuell eller homosexuell, det verkar extremt. Alltså det finns en ganska stark biologisk komponent i till exempel könsidentitet. Och det är inget speciellt märkligt med det. Det finns naturligtvis liksom undantag. Det finns det som vi kallar för intersexualitet. Det finns barn som föds med oklar liksom, könsidentitet mot bakgrund av hur de, framförallt de yttre könsorganen ser ut. Men det rör sig om ungefär en halv promille av alla barn. Så att det är frågan om det är någonting klassiskt som finns när det gäller väldigt många biologiska kategorier, att det finns en viss vaghet helt enkelt. Alltså.
Och de här intersexuella personerna lyfter ju queer teoretiker fram som just ett bevis för att titta. Och det här vill jag ändå höra dig kommentera. Att titta, okej, det kanske är så att majoriteten av befolkningen
verkar gå åt antingen ett väldigt typiskt manligt utseende eller typiskt kvinnligt utseende, och då framförallt då med könsorganen. Mm. Men här har vi också den här, det här oklara. Är inte det ett bevis för att det faktiskt finns, inte bara finns binära, att det inte bara är två kön?
Nej, jag skulle inte säga det, eftersom det rör sig just om det som jag sa tidigare om en viss svaghet. Alltså, det finns alltid olika former av mellanformer. Om det vore så att intersexualitet var någonting som drabbade kanske, eller ja, om man nu skulle se det som positivt, så man säger att fler fick chansen. Liksom. Men alltså, om det rörde sig om inte en halv eller upp till en eller två promille, utan istället om 2-3% eller någonting sånt. Och om det dessutom fanns någon ny klar liksom, kategori vid sidan om det manliga och kvinnliga könet som man kunde urskilja i det här, då skulle man kunna föra ett sånt argument. Men nu, utifrån det som vi vet nu, ska jag säga att det är ganska klart att kön är en binär kategori. Genus däremot, alltså hur vi är kvinnor eller män i kulturen och i samhället, det är ju någonting mycket bredare, där det finns utrymme för en massa olika typer av liksom, positioner och roller. Och det tycker jag det är okontroversiellt, men man måste förstå att det queer-teoretiska så att säga, antagandet är mycket starkare än så. Alltså Judith Butler och Sarah Ahmed och de andra inflytelserika queer-teoretikerna, de menar ju att även biologiskt kön är någonting som kulturellt konstruerats. Och det skulle jag säga, det verkar vara en slags befängd tes, helt enkelt. Mm.
Det där är faktiskt väldigt intressant ändå, för att du skickade ett mejl till mig innan vi träffades som där praktisk, ett nummer av praktisk filosofi, va?
Filosofisk tidskrift heter det. Mm.
Förlåt, så heter den. Och det var ett temanummer där man skrev om din bok och där flera andra forskare får bemöta flera av dina påståenden. Mm. Och där var det ju en genusvetare som menar på att det där är ett litet missförstånd, att Judith Butler menar ju att genus är jätteviktig. Alltså allt det här som händer i samhället, hur vi kodas med kläder och hår och allting och smink och så. Men vi kan aldrig förstå bara kroppen utanför samhället. Kroppen finns också i en samhällelig kontext. Den betyder olika saker i en samhällelig kontext. Så att det är väl inte så att de förnekar nödvändigtvis att det finns en kropp, men den är påverkad av sin omgivning.
Nej, de förnekar ju inte att det finns en kropp, men de menar att den är helt och hållet kulturellt impregnerad, så att säga. Liksom. Mm. Att den är delvis kulturellt impregnerad, kanske till liksom 50% eller vad du vill. Det skulle jag också hålla med om. Det är ju helt uppenbart. Det behöver man ju bara studera olika historiska epoker eller olika länder för att se hur kroppen på olika sätt liksom kan tuktas eller smyckas eller på olika sätt liksom framträda i en kulturell kontext. Det är inte alls det som jag skulle vara ute efter att bestrida. Det är ett mycket starkare antagande jag är ute efter att bestrida, nämligen att kön inte liksom skulle vara en biologisk binär alltså sätt att kategorisera.
Just det. Ja, men låt oss då prata om det, för att du pratar ju om en kärna som jag. Ja. Jag tolkar det i din bok att det finns en kärna när det kommer till könsidentitet och sexualitet. Mm. Så det är en stor bred fråga, men kan du guida oss lite grann i vad är den här kärnan?
Alltså kärnan är ju att det finns en mycket stark biologisk komponent i om man liksom upplever sig som varande kvinna eller man. Det finns en slags kärna där. Den är liksom inte allt. Det finns fortfarande utrymme utifrån det som jag liksom, som vi pratade om tidigare som genus, att liksom skapa det där in i en massa olika mans- eller kvinnoroller. Och vi kan naturligtvis med hjälp av språket kalla dem för någonting annat. Alltså vi skulle kunna ha 54 stycken olika sociala kön. Det är liksom ingenting som hindrar oss från det. Men vi har bara två biologiska. Det är liksom det som är viktigt också när man pratar om det här med det tredje kön. Alltså, man kan naturligtvis juridiskt skapa ett tredje kön, men det gör inte att man gör om biologin. Liksom. Det kan man nämligen inte göra på det sättet. Det är inte en fråga om normer eller uppfattningar eller strukturer i det här fallet i ett samhälle, utan det är någonting som är naturligt givet. Men jag menar, alltså den här vagheten som vi pratade om innan finns ju, intersexualitet, det går inte att bestrida det. Den är ganska relativt liten, men den finns där utan tvivel. Och det finns också olika typer av tillstånd när människor liksom föds med fel kön, i den meningen att de uppfattar att de inte är det kön som de är om man tittar i byxorna, om du förstår vad jag menar. Liksom. Och då är vi inne på det som man pratar om som transgender eller transsexualitet, transpersoner. Mm. Och där finns det ju också liksom biologiska förklaringar för det. som inte kanske kan förklara allting kring transsexualitet, men som är intressanta i sammanhanget, som handlar om hur man utsätts för olika hormoner i moderlivet till exempel, eller hur olika delar av hjärnan liksom utvecklas. Så att där kan biologin säga en hel del intressant också, och i det fallet så säger inte biologin att de här människorna är onaturliga. De visar hur biologin kan fungera och hur den liksom kan producera den här typen av erfarenheter hos människor. Om man ska säga där att trans eller transperson, eller ibland som man säger queerperson, det är ju en större kategori än intersexualitet, och delvis annorlunda också. Där pratar vi ju om så mycket i alla fall som kanske någon procent. Liksom. Det är inte den här promillepratet. Det är ju bredare, det är en större grupp människor. Och det är ju de också som den här HBTQ-rörelsen och liksom kampen för rättigheter handlar om i mycket högre utsträckning än intersexualitet.
Men där, när det kommer till transpersoner, och det är ju då de här frågorna blir dragna till sin spetsen då. För att, vad är det här? För du använder begreppet att födas i fel kropp. Jag undrar då, vad är det som har hänt här, skulle du säga, med det naturliga? Om jag då som man känner att jag vill inte vara kvar i den här kroppen, utan jag vill över till att bli en kvinna då. Jag känner mig som en kvinna. Det är fel attribut här på mig, rent kroppsligt. Vad skulle du säga, vad är det för någonting?
Då kan det, i den fall man känner det på det här väldigt starka sättet, och också på ett sätt som liksom inte alls, eller i alla fall inte bara liksom är kopplat till sexualitet, utan till helt andra saker också, till liksom, ja, till kön, eller till kvinno- eller mans identiteten, då kan det ju vara så att man lider av det som heter könsdysfori, som helt enkelt är namnet på en diagnos, en psykiatrisk diagnos. Många vill flytta över den till en annan diagnoskategori, men det spelar inte så stor roll. Idén är att det helt enkelt rör sig om ett tillstånd där den här erfarenheten av att känna sig att man har fötts med fel kropp, den är förklarlig utifrån liksom biologiska villkor, och den kan ju också åtgärdas. Man kan ju genomgå det som man kallar för könskorrigerande operationer i det här fallet. Och det här är ju någonting som jag skulle säga att det är väldigt viktigt att försvara. Det här är ju verkliga erfarenheter. Men människorna behöver ju hjälp på alla sätt och vis. Det finns ingenting i min bok eller den forskning som jag hänvisar till som liksom är till för att försöka stoppa dessa människor eller hävda att de liksom är onaturliga på ett sätt som gör att man liksom ska stoppa undan dem eller ja, någonting som är emot det.
Ja, det är jag helt med på. Men däremot så är det ju spännande. Det jag ändå förstår dig säga är ju att det är ju en anomali, biologisk anomali. Det är ju en sjukdom i den bemärkelsen. Ja. Så att förklaringen till att man vill komma till det andra könet så att säga är en biologisk förklaring. Den är inte samhällelig.
Nej, i de här starka fallen ska jag säga att den är biologisk. Alltså, det är viktigt att den är det också. Men det finns ju någonting, alltså det vi borde prata om här, det är väl kanske förhållandet mellan kön och sexualitet. För att det finns ju en mycket bredare kategori av transpersoner eller queerpersoner där det kanske inte handlar om den här typen av liksom diagnos, utan det handlar snarare om olika typer av sexualitet som är kopplade till könsidentitet. Alltså. För det har ju diskuterats ganska mycket, den här könsdysfori-diagnosen. Den har ju ökat otroligt mycket i västvärlden, också i Sverige under senare år, alltså med många hundra procent, och framförallt i vissa grupper. Det är ju unga kvinnor eller flickor, tonårsflickor, som har liksom utgjort den stora ökningen, framförallt inte bara i Sverige utan även i USA och andra länder. Och mot bakgrund av det så har ju också inte diagnosen könsdysfori i sig ifrågasatts, men man har ifrågasatts att alla de här personerna verkligen lider av könsdysfori. De kanske lider av andra saker, de kanske lider till exempel av autismspektrumstörningar, eller de kanske helt enkelt är homosexuella. Och om man är homosexuell, då behöver man ju inte liksom genomgå en könskorrigerande operation. Då kan man ju leva kvar och leva ut sin sexualitet och identitet utan att behöva ändra sig biologiskt.
Just det.
Så man måste kunna skilja de där fallen åt. Och det är ju extremt viktigt att man kan göra det på ett sätt som inte är ideologiskt bundet. Att liksom vård och personalen och medicinen, när de möter de här personerna, kan göra utredningar där man liksom kan klarlägga vad det är det handlar om. Och där finns det ju en risk för ideologisering, därför att queer-teorin har ju varit en väldigt stark faktor för att liksom påverka teorier kring könsdysfori och kring transsexualitet på ett sätt som gör att det kan upplevas av vårdpersonalen, tror jag, att det här är något av ett rättviseprojekt. Det handlar om att ge de här människorna tillgång till hormonpreparat eller operationer. Och där tror jag att de kan liksom villa bort sig. De kan bli mer av politiska aktivister än företrädare för vården. Och då kan det ju gå illa om man opererar för tidigt eller på ett allt för lättvindigt sätt.
Mm. Det är spännande att just att det har ökat tydligt också på att det ändå finns, att det finns en väldigt tydlig social komponent i det här.
Mycket tydligt, tror jag.
Eller hur? Ja. Att det har påverkats då. Mm. Men skulle man inte då kunna säga att, men titta nu när vi får börja leka med våra könsroller, när det inte är lika uppdelat binärt, så börjar också nya könsuttryck ta form. Mm. Skulle man inte kunna hävda det?
Jo visst, absolut. Och jag tror att, jag menar, om vi tittar på homosexualitet, hur många som är homosexuella, det finns ju många olika undersökningar, och det beror lite grann på hur man definierar homosexualitet, men det har ju gjort stora statistiska undersökningar, och det ligger ju på åtminstone 2, kanske ända upp mot liksom 5-6, eller vissa hävdar till och med 10% av befolkningen, så det är väldigt många i sig. Och man tänker sig också att det här med att liksom vara en manligare kvinna eller en kvinnligare man, att den typen av liksom könsidentitet kopplat till olika former av sexualitet kommer in, så finns det ju utan tvivl liksom utrymme för mycket bredare bredare former att vara man eller kvinna och att vara sexuell liksom.
Men i din värld så är det här fortfarande, det finns en biologisk kärna som ligger under det här, som samhället på något sätt nu, vi kanske har blivit mer toleranta och accepterande, men det är fortfarande en biologisk kärna i det.
Ja, det tror jag. För hur ska man annars förklara att människor som har varit homosexuella genom liksom historien har liksom envisats med det här, fastän de har bestraffats på en massa olika sätt, fastän det har varit illegalt. Alltså en sån stark drift eller känsla av att någonting är naturligt för en, har någonting med kroppen och biologin att göra. Varför skulle den annars inte ha gått under i den kultur som ända fram tills för kanske 30-40 år sedan stenhårt tryckte ner den?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi går vidare till ett annat område då som kallas transhumanism. Mm. Det var ett område som jag inte kände till men som är väldigt fascinerande. Mm. Berätta för lyssnare vad en transhumanist är för någonting.
Ja, alltså en transhumanist är ju liksom på något sätt en annan typ av kroppsförnekare, eller jag ska säga, när det handlar om queer-teori. Det är liksom ett helt annat projekt. Idén för transhumanismen är helt enkelt att vårt kroppsliga tillstånd, att det att vi har en kropp, är någonting väldigt sorgligt och besvärligt som vi måste försöka ändra på. Vi måste liksom försöka förvandla oss till så lite kroppsliga väsen som möjligt. Helst övergå helt till silikon eller liksom mer finnas i form av något slags digitalt moln eller någonting i den stilen.
Och det här, nu pratar du, det här är bokstavligt.
Alltså en av de mest kända transhumanisterna är en här som heter Ray Kurzweil. Och han har ju liksom plockat upp det här begreppet singulariteten. Och singulariteten som han tror ska äga rum någon gång, jag tror, är det 2045 eller till och med 2035?
2045.
Uh-huh. Ja, just det. Det är ju helt enkelt när vi liksom kan lämna den här kroppsliga formen bakom oss och bli någonting som är mer likt datamaskiner. Och varför ska vi då göra det? Ja, alltså, ett väldigt bra argument för transhumanisten är ju helt enkelt att vi som människor måste dö. Och det är ju någonting väldigt tråkigt och beklagligt. Och som, ju äldre vi blir, desto mindre vill vi ofta göra det. Och det är inte bara det att vi måste dö, utan vi blir ju också sjuka på en massa olika sätt, vilket handikappar oss. Medan om vi då liksom kunde bli mindre av kroppsliga varelser så skulle vi slippa det. Så att det är liksom den typen av framtidsprojekt. Transhumanism, alltså genom övermänniskan. Vi ska bli något, ja, något övermänskligt kan vi ju säga då.
Det är lite Blade Runner Terminator. Det är, vi blir robotar som är så pass lika människor så att vi kan fortsätta leva som människor utan att dö.
Ja, det är ju en variant. Precis, att det finns en massa olika begrepp här. Ett begrepp är det begreppet cyborg. En cyborg är ju en slags sammankoppling av kropp och teknik. Alltså en slags förstärkt kropp. Att vi tänker att vi kan vara direkt uppkopplade. Vi behöver inte hålla våra mobiler i handen. Vi kan koppla den rakt in i hjärnan till exempel. Liksom. Vi kan bli mycket, mycket starkare. Vi kan springa fortare genom att få olika former av liksom, implantat och förlängningar. Vi kan få helt nya sinnen. Vi kan bli som fladdermöss till exempel. Vi kan liksom, operera in den typen av egenskaper. Vi kan förstärka vårt minne. Vi kan liksom förbättra oss på ett sätt som gör att vi känner av mindre och mindre av det som då transhumanisten säger är våra kroppsliga begränsningar.
Och visst, det här, jag förstår att Elon Musk som är grundare av Tesla och Googles informationschef. Mm. Alltså det finns flera stora kända figurer i Silicon Valley som på riktigt företräder den här tanken och att man tror att man genom teknikens hjälp faktiskt kan göra sig av med den mänskliga kroppen.
Absolut, det är en stark rörelse. Alltså just det här när det gäller hjärnuppladdning är ju någonting som man forskar på mycket. Alltså jag förstår fortfarande inte hur det ska kunna gå till. Men idén är att man på något sätt ska ta en levande människas hjärna och liksom lyckas omforma allting som sker i hjärnans 10 miljarder neuron till nollor och ettor och sen liksom ja, ladda upp det här på någon form av hårddisk eller i molnet. Och det ska då fortsätta att i någon mån vara jag. Men utan de här begränsningarna som gör att de här nervcellerna till slut kommer att gå under och dö. Liksom. Det är på något sätt... Och det, vi är ju naturligtvis extremt långt därifrån skulle jag säga. Det är svårt att veta helt enkelt vad idén... Hur det liksom skulle gå till. Men faktum är att alltså just det här med datametafor, att tänka sig hjärnan som en dator, det är ju någonting som är väldigt spritt skulle jag säga, också inom forskningen. Vi pratar om att våra hjärnor programmeras på olika sätt liksom, av generna eller av andra saker. Och, ja, vi jämför oss med datorer på olika sätt och transhumanistiska idén är ju då att det här datorväsendet kan bli någonting mycket bättre än människan. Mm.
Och här vaknar ju din kritik då. Mm. Då är vi tillbaka till det naturliga igen. Du är ju kritisk till det faktumet att man kan använda, alltså manipulera gener till att förbättra och ta bort egenskaper i människan. Varför är det ett problem?
Alltså det där är ju lite grann en annan sak. Alltså det finns ju, alltså man kan ju prata om, dels kan man prata om transhumanism och då handlar det ju om att bli någonting icke-mänskligt. Sen kan man ju prata om att förbättra människan. Att vi fortfarande skulle vara människor men vi skulle vara bättre genom att man kunde gå in i generna och ändra på vissa saker.
Men vill inte en transhumanist det också? Det är väl en del av den rörelsen?
Jo, eller? Det kan man kanske säga. Det är en del, det är väl en del av den transhumanistiska rörelsen. Men jag tror att väldigt många människor som inte är transhumanister skulle också kunna tänka sig att vi ska göra det. Och beroende lite grann på vad vi diskuterar så kanske jag också skulle kunna säga att vi ska göra det. Det beror liksom på vilka egenskaper det är du pratar om. Mm. Alltså det här har ju inletts, det vet vi de flesta om. För ett par år sedan så var det ju en kines som tog fram de första genmodifierade barnen. Alltså det man gör, alltså när vi pratar om det som man kallar för germline editing, det är ju helt enkelt att när man gör provrörsbefruktning så manipulerar man DNA antingen i spermierna och äggen eller i det embryo som man liksom har skapat i laboratoriet. Så kan man till exempel byta ut gener, sätta dit nya gener, ta bort gener. Det är det som det handlar om när vi pratar om den här formen av genetisk liksom förändring. Och grejen då är att det går ju arv. Alltså de här barnen som föds genetiskt designade. De kommer ju få nya barn, och i alla fall om de får dem på vanligt vis, så att säga, så att det går in igen och tar bort, så kommer liksom genen att sprida sig i befolkningen. Och det är ju därför som man har just nu ett moratorium på det här. Det blev ju väldigt mycket liv kring det här kinesiska fallet, och man har liksom en slags överenskommelse. Nu är frågan om alla kommer följa den, men att man inte ska göra det här, därför att det är förknippat med stora risker, menar man då. Men det finns ju väldigt starka argument för att i vissa fall göra det här, naturligtvis. Om man tänker sig till exempel att man skulle kunna ta bort svåra sjukdomar. Det finns ju vissa svåra sjukdomar som är liksom dominant. Det finns en svår muskelsjukdom till exempel som heter Huntingtons chorea, som är en väldigt grym sjukdom. Man dör i 30-40 års åldern genom att, ja, olika spasmer, man kvävs till slut. Fruktansvärd sjukdom. Och man skulle ju kunna formulera ett ganska starkt argument för varför inte ta bort den liksom, på olika sätt. Och om det är så då att man, för att kunna få barn, om man har det här, det är nämligen en sån sjukdom som ärvs dominant, vilket innebär att man behöver bara en uppsättning, alltså den ena kromosomen i kromosomparet har den här genen, så får man sjukdomen. Det är ganska ovanligt med sådana sjukdomar, men i det fallet så skulle man ju kunna till exempel argumentera för att man borde ta bort. Och det finns andra sådana svåra sjukdomar som man skulle liksom kunna försöka eliminera på det här sättet. Och där är det svårt att liksom formulera några principiella motargument, tycker jag, förutom det här med olika typer av risker då, som ändå skulle kunna vara inblandade för de som för barnen eller, ja.
För du lyfter ju att en funktion som tycks vara liksom skadlig är egentligen bra för någon annan, för att motverka en annan typ av sjukdom, eller hur?
Ja, det där är intressant. Jag tror bara jag har något exempel på det, men jag tror det är ju rätt, det finns ganska, det är förmodligen ofta så. Alltså mitt exempel är till exempel att genen för cystisk fibros, vilket ju är en sån sjukdom, en svår lungsjukdom, också väldigt vidjobbig sjukdom som det vore väldigt bra om vi blev av med. Men den ärvs inte dominant utan recessivt, vilket innebär att man måste ha två kopior av genen för att man ska få den. Så att där skulle man kunna fixa det här utan att man gick in och meckade med generna. Det man kan göra är nämligen att man tar fram flera embryon i liksom provrörslaboratoriet, och sen kan man välja de som inte har anlaget. Så att man behöver liksom inte gå in och ändra i DNA-molekylen för att ta bort sjukdomen. Men anledningen till att du tog upp det var att det är helt enkelt så att det visar sig ofta att såna här dåliga gener också har vissa positiva egenskaper. Till exempel så är det så att om man har alltså genen, man har ärftlighet för cystisk fibros, men man har inte sjukdomen, så har man också starkare resistens mot tuberkulos. Mm. Som alltså motståndskraft mot en annan sjukdom.
Just det.
Och det skulle kunna vara så med andra sjukdomsgener också. Men framförallt tror jag att om man kommer in med den här diskussionen om att man skulle ändra mänskliga egenskaper, då skulle man upptäcka ganska många sådana motsatsförhållanden. Mm. och det tål ju verkligen att betänka. Om vi tänker oss att vi ska expandera det här, så att vi ska inte liksom bara ta bort diabetes eller typ 1-diabetes då, eller olika typer av hjärt-kärlsjukdomar, utan vi ska även gå in och till exempel göra människor mer empatiska eller någonting i den stilen, eller liksom, ja, vad vet jag. Mer.
Det låter fantastiskt.
Ja, kanske det, ja. Men det kanske visar sig att de som inte är empatiska har andra egenskaper som är viktiga för oss också. Mm. Tänk om de till exempel är mer, liksom, vågar ställa upp djärva hypoteser. Förstår du vad jag menar?
Mm. Men det som blir spännande, tycker jag, i din kritik mot transhumanismen, det är att den är besläktad med religiösa argument. Och jag förstår att du inte har din liksom utgångspunkt i någon katolsk eller kristen tro, men det här är ju precis exakt de argument vi hör från religiösa människor som säger att vi är ju Guds skapelser, vi är på något sätt ofelbara som vi är med alla våra brister. Men jag undrar, när man tänker sig att man kan ta bort alla sjukdomar, vi tar bort de vidrigaste sjukdomarna, tänk ALS som verkar vara en fruktansvärd sjukdom, vad är argumentet för att inte göra det innan det kommer? För att vi vill ju, när den väl har kommit, då vill vi ju ta bort den. Och där är ju alla överens om att det är jättegott att ta bort den. Mm. Men tänk om vi hade, med transhumanismens goda minne, verktygen för att säkert ta bort det utan några komplikationer. Vill vi inte det?
Jo, jag skulle vilja det. Ja. Alltså med ALS till exempel. Jag tycker att om vi skulle kunna göra det på genetisk väg, så är ju argumenten väldigt starka för att göra det.
Jo, men det transhumanistiska projektet säger väl ändå att de de säger väl inte att det funkar klockrent nu, men de vill komma dit.
Fast det är en väldig skillnad mellan att säga att vi bör liksom bekämpa olika former av svåra sjukdomar till att säga att vi bör liksom förbättra mänskliga egenskaper bortom vårt nuvarande liksom, tillstånd som gör att vi till exempel kan minnas 10 000 gånger mer eller så. Och transhumanisten skulle ju säga att nej, men det där är bara gradskillnader. Liksom. Men jag tror att skillnaden mellan friskt och sjukt och sen det här som handlar om förbättring, alltså människoförbättring, det är en ganska stor skillnad. Och det är kanske en knepig gräns. Det finns vissa andra såna här fall som man skulle kunna prata om som förbättring, som också jag skulle vara inne på att det kanske man skulle göra. Tänk till exempel att vi skulle kunna förbättra immunförsvaret. Tänk att vi skulle kunna liksom, se till att vi inte får covid-19. Liksom. Tänk om vi skulle kunna göra en sån ganska bred, så att vi fick väldigt stark motstånd mot virus. Borde vi inte göra det då? Ja, det är ju ett väldigt starkt argument. Men det kan ju naturligtvis finnas en misstanke om att det skulle kunna leda till andra saker som vi inte alls har tänkt på. Där finns ju någon slags naturlighetsargument som också finns, tror jag, bland många läkare och så. Att det finns någon slags i kroppen och kroppens sätt också att liksom på olika sätt liksom hela sig själv från sjukdomar till friskna spontant, så finns en slags liksom naturlig kraft som läkekonsten alltid liksom samspelar med på olika sätt, och som jag tror att väldigt många läkare har stor respekt för också. Att det handlar mycket om att kunna hjälpa människor att själv läka. Och det handlar liksom inte om Gud, utan det handlar om hur kroppen fungerar.
Ja, men det kan jag förstå. Däremot så, det som är mitt argument mot, eller som jag, eller varför jag på något sätt vill försvara transhumanismen lite grann. Ibland tänker jag att back in the day var ju åderlåtning sättet vi försökte kurera alla sjukdomar.
Ja, många som dog av det.
Många som dog av det. Och jag tänker så här, är inte steget från åderlåtning till det vi har idag mycket, mycket, mycket större än det vi har idag och förbättringar av immunförsvar och så vidare, att förbättra människan, att vi är redan på god väg, vi har redan förbättrat människan genom den moderna medicinvetenskapen, vi har lagt åderlåtningen bakom oss.
Ja, vi har ju förbättrat våra förmågor att liksom kontrollera och förändra det som händer i människokroppen på ett väldigt, väldigt imponerande sätt, skulle jag vilja säga. Mm. Men det transhumanisterna vill göra, det är ju någonting lite annat. Alltså de vill ju på något sätt lämna kroppen bakom sig, ska jag säga. Alltså det är ju idén om att kroppen är något essentiellt egentligen ont. Det är en slags begränsning. Liksom. Och där tror jag att det är en dåligt reflekterad position, för när vi tänker kring vad det innebär att liksom ha positiva och värdefulla erfarenheter i livet, så kommer de alltid att vara kroppsliga. Alltså transhumanister kan till exempel fantisera om att de skulle kunna ha någon slags övermänskligt sex. Men så att det kan inte finnas något sex i molnet. Liksom. Det finns det ingen kropp som känner något. Vi kan bara känna saker med kroppen. Det går inte att känna om man inte har en kropp. Och om man inte kan känna, så är livet på sätt och vis helt meningslöst. Ska jag säga. Alltså meningen kommer ifrån känslor som i botten är kroppsliga. Till och med det här med att till exempel liksom hitta lösningen på en svår matematisk gåta har en kroppslig komponent när du känner den där tillfredsställelsen när du har löst problemet. Så att meningen finns ju liksom på det sättet i kroppen, och därför verkar det vara knasigt att liksom vilja göra sig av med den. Jag skulle säga att det faktiskt är transhumanisterna som är religiösa. Alltså det finns någonting väldigt religiöst med det här, och det handlar ju om det eviga livet, eller hur? Det är ju den gamla religiösa fantasin om att vi ska kunna leva för evigt. Det är ju just det transhumanisterna vill göra. Mm. Så att det är en slags modern vetenskapsreligion, ska jag säga.
Låt oss gå till det sista området som handlar om det digitala livet och livet på sociala medier. Där använder du skriver ju en hel del om det. Och det här blir ju spännande med det naturliga och den naturliga komponenten i det här. Du säger ju att vi blir olyckliga av sociala medier. Jag gissar att det kanske inte är något superkontroversiellt alls.
Nej, det säger väl alla.
Ja, det säger alla. Men vad tänker du där? Vad är det som gör oss olyckliga med sociala medier?
Nej, men alltså, anledningen till att jag har ett par kapitel i boken som handlar om datorspelsberoende och teknikutveckling och även om sociala medier och det nya digitala livet, det är att man skulle ju kunna tänka sig att det finns någonting väldigt okroppsligt med till exempel sociala medier. Alltså att vi inte är med kroppen när vi är på sociala medier. Därför att vi befinner oss ju inte framför varandra. Vi är inte i kroppslig kontakt. Vi, liksom, ja, vi tittar som regel inte på varandra. Det finns ju, man kan ju göra det med vissa typer av program. Och så, men Skype och Zoom, som alla vet nu, har väldigt stor erfarenhet av att det inte alltid ändå fungerar så bra att titta på varandra i ögonen.
Det är skitjobbigt.
Ja, det bryts av och sådär. Så på det sättet så skulle man ju kunna säga att digitala medier eller sociala medier är onaturligt. Och det är det ju i den bemärkelsen om man liksom definierar det som att man inte är med varandra kroppsligt utan snarare liksom i ett slags digitalt gränssnitt. Men det intressanta tycker jag är, och det är det jag försöker ta upp i boken också, är att vi blir liksom inte, vi blir inte av med kroppen för att vi är på sociala medier. För när vi sitter framför skärmen, telefonen eller vad det är, någonting är så drivs ju väldigt mycket av våra handlingar och det vi gör på sociala medier av starka känslor som är liksom kroppsliga känslor och som är väldigt gamla känslor som handlar om att vi är nyfikna på andra, vi är väldigt intresserade av status, vi gillar att dominera, vi blir lätt uttråkade, vi gillar snabba kickar, liksom, såna här. Det är det som de finns liksom, sociala medier är ju naturligtvis designade på basis av det här. Alltså de som gör sociala medier eller gör dataspel, det här beskriver jag ju också om en hel del i boken. De har ju hela team med psykologer som vet allt om hur vi fungerar känslomässigt. Och de designar ju dels sina algoritmer och dels hur vi samagerar och vad man liksom kan göra i sociala medier utifrån det här. Så att det
de är högst medvetna om det naturliga i oss.
Ja, de är extremt medvetna om det naturliga. Och som du vet och som många har skrivit om nu också, det kom ut där ungefär när boken kom för 1,5 eller 2 år sedan. Kanske finns lite äldre vittnesbörd, men det var då man började prata om att de som har designat de här sociala medierna och spelen och liksom har tjänat mycket pengar på det, de skulle ju inte drömma om att själv hålla på med det eller framförallt låta sina barn göra det. Mm. Eftersom de är väldigt medvetna om det starka sug som skapas och hur svårt det kan vara att låta bli. Så att jag tyckte att det var intressant mot bakgrund av det att liksom undersöka hur vi fungerar socialt på nätet just utifrån den här naturliga kroppsliga grundförutsättningen som har att göra med att vi är kroppsliga känslovarelser. Mm.
Ja, och det som jag tycker var spännande, för det du gör där, du pratar om att vi på nätet inte kan känna empati på samma sätt. Och det verkar också vara en kroppslig aspekt här. Så kan du förklara vad det är som gör att nätet utradera en del av vår empatiska förmåga?
Ja, det är inte riktigt så enkelt. Jag hoppas att jag lyckas fånga komplexiteten. Jag tror att empati har olika skikt, skulle man kunna säga. Men det finns en slags basal empati som är helt beroende av att vi är kroppsliga. Och den har att göra med att vi på olika sätt liksom reagerar på och intresserar oss för andra människors kroppsliga uttryck när de liksom framträder i rummet omkring oss. Alltså om du just nu såg väldigt ledsen ut eller såg ut som du hade ont till exempel, så skulle det vara nästan omöjligt för mig att inte uppmärksamma det och liksom dras till det på olika sätt. Mm. Och också då börja fundera kring vad beror det på? Kan jag göra något? Liksom, eller så. Så att just den där kroppsliga närvaron är väldigt viktig för att liksom sätta igång en slags basal empatisk process. Och där så tror jag att det faktum att det är så lätt att liksom skriva nedlåtande saker eller behandla varandra på liksom barnsligt och grymt sätt på nätet, det har lite grann att göra med att man har inte den andra framför sig i den här liksom kroppsliga närvaron som gör att man också konfronteras med deras ledsenhet och sorg eller upprördhet eller någonting i den stilen. Mm. Empati är också, det är liksom en större process, en mer komplex process som också innefattar mer kognitiva mönster. Bland annat att vi liksom på olika sätt kan lyssna till varandras berättelser. Alltså när vi liksom skildrar saker. Och i den meningen så kan ju nätet vara väldigt drivet av empati. Att vi, liksom, vi söker oss till bilder och berättelser som på olika sätt väcker våra känslor. Alltså dels empatiska känslor på det sättet att vi liksom sympatiserar med de här personerna som berättar om att de kanske har blivit utsatta för övergrepp eller vad det nu kan vara för någonting. Men också på det sättet att vi irriterar oss på och blir förbannade på berättelser som vi liksom inte tycker överensstämmer med våra egna liksom känslor eller uppfattningar.
Och inte det ändå ett litet bevis för att det funkar med empati på ett digitalt forum?
Jo, jag håller med dig. Alltså det finns en empatisk liksom dimension här, och det är möjligt att jag inte tar fram den tillräckligt mycket i boken, men det tycker jag att det gör, och den är viktig. Men i och med att den liksom kopplas loss från den här grundläggande kroppsliga empatin, så finns det också en risk för att den här empatin inte längre kommer att handla om liksom konkreta, partikulära individer, utan snarare om olika liksom typpersoner, om du förstår vad jag menar. Det är liksom inte, det är en typ av person, en typ av erfarenhet som vi på olika sätt solidariserar oss med, snarare än en enskild människa i all sin liksom komplexitet och mångfacetterbarhet.
Så att, är den här positioneringen lite grann som vi ser på sociala medier, att man tillhör en rörelse och att i den rörelsen så får man inte avvika i åsikter, utan nu är du med oss i den här klubben. Är det lite det du far efter?
Ja, det är kanske det jag är ute och far efter. Och då kommer vi ju in i någonting som inte bara handlar om liksom möten ansikte mot ansikte eller person till person, alltså en och en, utan någonting som sker i grupp. Och grupprörelser har ju blivit väldigt starka på sociala medier. Och där kan det ju mycket, väldigt mycket handla om att liksom definiera sig som att man är med i en grupp och man är mot en annan grupp. Och där har ju sociala rörelser, sociala medier visat sig kunna liksom engagera väldigt stora mängder av människor på snabb tid på ett sätt som inte var tidigare möjligt. Och det öppnar liksom både möjligheter för att liksom till exempel driva politiska rörelser på ett mycket mer effektivt sätt, men det öppnar också tyvärr upp möjligheter för att det hela urartar snarare till någon slags masshysteri eller till olika former av liksom krig, kulturkrig.
Och där har ju du MeToo som ett exempel.
Jag har det som ett exempel i boken, och det har jag därför att MeToo var ju 2017. Jag skrev ganska tidigt, efter en eller två månader sånt där, en artikel om MeToo där jag försökte peka på både möjligheter och risker med rörelsen, och påpekade också då att det fanns en sån här risk att det kunde liksom urarta dels till någon slags liksom mobbmentalitet, vilket det ju gjorde tidvis, men också för att det kunde ske en slags extremisering, alltså att man kunde få en positioner som var väldigt långt från varandra. Och där tror jag att där finns någonting. Alltså, om man tittar på MeToo som det utvecklades, så var ju det en väldigt bred rörelse, därför att det var väldigt, väldigt många kvinnor som hade den här typen av erfarenheter. Liksom, inte av våldtäkt kanske, men av sexuella trakasserier eller på olika sätt känt att de hade blivit hindrade på grund av sitt kön eller så. Det var ju en väldigt bred erfarenhet. Men debatten kom ganska snart att drivas av feministiska teoretiker som väldigt starkt hänvisades till just den här typen av strukturell maktförklaringar som vi var inne på med queer-teorin. Vilket är ju en ganska liksom extrem positions- eller teoribildning, skulle jag säga, som inte nödvändigtvis liksom fångar alla de här olika typerna av erfarenheter eller röster som i början fanns med i MeToo.
Men det som jag tror kan uppröra folk är att många såg ju MeToo-rörelsen som ett bevis på det mest empatiska vi har sett på länge. Ett systerskap och att lyssna på de här berättelserna som tidigare hade blivit tystade och sådär. Men om jag förstår din kritik rätt, så är det här, så var MeToo och den här stora massan som det innebar ett exempel på den här empatilösheten. Alltså när vi frånkopplade våra det naturliga. Det naturliga inte längre finns, då blir vi en mobb.
Ja, fast det var väl mer av den här masshysterin än liksom empatilösheten. För de som man möjligen var empatilös mot, och de var ju överhuvudtaget liksom inte synliga. Det var ju några exempel på män som blev uthängda i medierna då. Och de var ju säkert viktiga för rörelsen på sätt och vis. Men det som jag tyckte var lite märkligt eller lite otäckt, det var ju den här liksom radikaliseringen av positionerna, och ju fler och fler som var villiga att säga att allt det här är delar av samma struktur, allt det här är delar av samma liksom process. vi måste liksom ställa världen på ända. Och det där, det känner man igen. Det har hänt några gånger förut i historien och det blev inte alltid riktigt bra liksom. Mm.
Fredrik Svenius, stort tack att du kom till min podd. Jag vill betona att jag tycker det är väldigt spännande att läsa en text som din bok, Det naturliga, för att du vågade dels ta an det här sprängstoffet, det här kontroversiella, men du gör det, tycker jag, hela tiden akademiskt hederligt, och jag vill verkligen rekommendera lyssnare att läsa din bok, för att jag tror att man där, jag kände i alla fall inte någon gång att du försöker trycka till någon förtryckt grupp eller säga att de här människorna inte har rättigheter, utan det handlar om att försöka beskriva hur världen är beskaffad. Mm. Så att, ett stort tack att du kom förbi.
Ja, det var roligt att få vara här i ditt kök och prata.
Du har lyssnat på Fredrik Svenius i avsnitt 37 av Bildningskomplexet. Uppslaget till det här avsnittet kom från ett tips från en lyssnare, Jonathan Almfjord. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du gärna skriva till mig. Jag nås på mejladress benjaminelfors@gmail.com. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på poddens namn och på Twitter @benjaminelfors. Tack för att du lyssnar.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.